Kia, du har läst en av årets mest hypade böcker.
Så är det. Boken heter Yellowface. Den handlar om vem som egentligen har rätt att berätta en viss historia. Det är alltså identitetspolitik, det handlar om wokeness. Det är ganska antiimperialistisk genomtänkt politisk analys i form av en bok.
Och det är så tidigt på morgonen att jag förstod ingenting av det du sa.
Och det var så typiskt också Kia-ämne.
Förlåt.
No!
Men Yellowface handlar egentligen, alltså kort och gott, vem får skriva vad?
Det är spännande.
Ja. Vem får skriva vad?
Och jag kommer att fundera på att finns det riktiga universalbegåvningar eller finns det bara framgångsrika och snygga människor som får göra precis vad de vill? Jag pratar om oss och lite också om Keanu Reeves som är aktuell med en bok, The Book of Elsewhere. Och Peter, du har funderat på en ond människa.
Nej, ond vet jag inte om hon är, men hon är ju lite så att säga tondöv. Blake Lively och senaste kontroversen kring henne. Och jag ställer frågan om inte ser slutet på den stora amerikanska Hollywoodstjärnan. Folk har tröttnat.
Oj, 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 oj. Very demure, very mindful. Ni är inte med på det här.
Nej, du pratar sådana ord jag inte alls kan.
Jag straffar dig. Peter vet, för du är på TikTok.
Jag vet. Very demure. Det är någon som sa de där orden i något klipp och sen så har folk liksom plockat upp det och bara älskar och säger very demure, very demure.
Vad betyder det?
Very demure, det är Jules LeBron, så hon är inte demure. Alltså demure är lite att du är tillbakahållen och du är liksom classy stylish. Men det här är alltså ironi. Det är parodi på lite så här quiet luxury. Att du ska vara, vet du, very demure, very mindful. Alltså hon är liksom, får ofta höra att hon är för mycket, den här Jules LeBron. För mycket, för högljudd, för mycket allt möjligt. Och då kan man säga ironiskt.
Alltså det här är så intressant. Alltså, nu har du hittat analysen till min nästa ämne för nästa vecka. Det är spännande. Wow.
Kia, varsågod.
Sommarens mest omtalade och hypade bok, Yellowface, som jag håller i min hand här. Den handlar om två kvinnor, June och Athena. June Haywood, en vit medelklassamerikan. Hon känns rätt misslyckad, tråkig. Athena Liu, en vacker kinesisk-amerikansk kvinna då, som känns väldigt spännande och faktiskt väldigt, väldigt så här icke-vit. De här två kvinnorna har studerat kreativt skrivande vid Yale. Yale är alltså ett av USAs mest framstående universitet. Nu tänker jag börja med att fråga, har någon av er läst boken Yellowface av Rebecca F. Kuang?
Nej, jag har inte läst den.
Har du sett den?
Nej, faktiskt det här är någonting helt nytt.
Helt nytt för dig, okej? Anne? Mm.
Jag har haft den i min bokhylla, inte har jag en bokhylla, på mitt nattduksbord hela året. Och nu börjar jag läsa för en vecka sedan först. Och det är så bra, och jag skulle ha kunnat läsa den färdig, men jag hinner inte, för den är så bra, jag måste läsa så långsamt, jag har 50 sidor kvar.
Ja, du har ju läst nästan hela.
Du får inte avslöja slutet.
Nej, jag ska inte avslöja. Jag faktiskt, jag tänker inte, alltså jag behöver inte spoilervarna, för att jag är inte sån. Jag tänker inte avslöja någon. Jag ska ju prata om identitetspolitik. Ja, men jag ska ju inte prata om handlingen så mycket, men lite, för den är så cool, den här handlingen. Lyssna noga då. Både June och Athena är alltså publicerade författare. Men bara en av de här två verkar ha talang för att skriva. Athena, hon har kommit in på bestsellerlistorna, hon har vunnit priser och så har hon fått ett sådant stort Netflix-erbjudande. Och för June då, så har det inte alls gått lika bra. Och hon är alltså övertygad om att bokbranschen är riggad till förmån för de människor som Athena. Alltså vackra människor och också då diversifierade icke-vita författare. Och det där, och helt så här, i den här boken framkommer det väldigt tydligt att June tror att hon inte lyckas som författare eftersom hon är vit och inte tillräckligt cool. Och det där, i boken så är det inte sen heller Athena, alltså den här succéförfattaren som berättar historien, utan det är June som berättar historien. Det är inte Athena, för att Athena dör i första kapitlet, och som jag lovar, så det här är ingen spoiler, därför att det här typ är hela grunden för bokens historia. Så det där, det kan man berätta. Men hon dör på ett... Hon dör på ett lite så här ironiskt sätt, kan man säga.
Vi kan väl nog prata om hur hon dör.
Ja, de är i fyllan och firar liksom att Athena har skrivit det här Netflix-erbjudande. Och sen så blir de hungriga.
Ja, och så börjar de steka plättar mitt i natten som man gör. Och sen när man blir lite gluppig.
Nej, så börjar man tävla att vem kan äta snabbast.
Jo.
Alltså, och det är Tina. men hon kvävs sen på den där pannkaksmeten.
Ja, men hon vann före hon kvävdes.
Men hon kvävs och det där kvar med plättar i magen, men utan att kvävas så står det den här mindre framgångsrika författaren June, som är väldigt avundsjuk. I kalabaliken som uppstår så skäl June att Tinas nyss färdigskrivna bokmanus som handlar om kinesiska migrantarbetare i Europa under första världskriget. Sista fronten heter den där boken. Det är så alltså att den här Tina har visat den liksom på fyllan åt June, och det där bokmanuset är liksom helt ofärdigt och outgivet, och framförallt är det hemligt. Och eftersom det är hemligt så tänker June så här: jaha, nu tänker jag ge ut det här som mitt eget. Men alltså det skrivs mycket om i boken hur hon omarbetar, alltså bearbetar den här historien som Athena då har skrivit, alltså som handlar om kinesiska migrantarbetare i Europa. Ja, alltså jag tycker nog det här är en het, alltså man tappar hakan. Man är så här, va? När hon ger ut den här boken så ger hon inte ut den heller under sitt eget namn, utan hon ger ut den under det etniskt tvetydiga, exotifierade namnet Juniper Song. Romanen blir en succé! Och det här är liksom, det här är det vi har att jobba med. För att boken har ju förstås många lager och är en kritik av vår absoluta samtid. Det handlar om liksom det vi lever i just nu. Och i boken är det största problemet faktiskt det att June är vit. I alla fall är det ett problem om man utger sig för att skriva en bok om kinesiska migrantarbetare. Och det är ju här man ska fundera på, varför är det ett problem? Är det ett problem? Och det här vill jag att vi också ska fundera på. Men alltså vad som sen händer är att anklagelser om kulturell appropriering, plagiat, rasism omger den här June. Hon gör allt för att övertyga förlagsvärlden, sociala medier och sen också sig själv om att hon faktiskt inte har gjort något fel och att romanen är ju hennes egen. Och istället för att uppnå sådana här litterära höjder, de som hon alltid har drömt om, så drabbas hon av hybris och det blir också hennes fall. Sen tänkte jag nog inte avse så mycket mer. Alltså inte på flera år har jag läst en bok som jag inte vill sätta bort. Alltså Ett litet liv, det är den senaste boken jag har läst som tog tag i mig så här.
Jag har samma. Alltså det finns inte mycket som jag hellre skulle göra än att ligga och läsa just den här boken. Mm. Det är därför som inte jag vill läsa de sista sidorna.
Nej, man behöver inte hossa igenom. Det vill jag inte heller att du ska göra.
Alltså, språket är så specifikt starkt. Det är massor med psykologiska insikter. Ganska mörka såna. Och sen, alltså, de där insikterna och metaforerna är så precisa. Till exempel att hon beskriver då hennes systers pojkvän. Så skriver hon att hon undrar hur det skulle vara att gå igenom livet med den enkla nöjdheten hos en sten. Ja. Det beskriver den här Tom-personen jättebra. Det var en så fin metafor.
Hon skriver jättebra. Den här, alltså författaren till Yellowface, 28-åriga Rebecca F. Kuang. Som fyra år gammal så flyttade hon från Guangzhou i Kina till Dallas i USA. Hon har också, alltså, hon är väl forskare på ett av de mest framstående universiteten i USA. Hon har skrivit andra böcker, hon har vunnit en massa priser. Hon är ju egentligen alltså en jätteframgångsrik asiat-amerikansk författare.
Jo, alltså hon är på sätt och vis Tina som då på plättarna.
Fast hon är många i den här boken. Men det som jag tycker att hon gör allra bäst och i tid som denna är att hon ställer frågor om var gränserna för plagiat, appropriering, identitetspolitik och kreativ idéstöd går. Men det där, den här boken handlar alltså jättemycket också om mediedrev, woke-kultur, post-woke. Jag bara funderar, är vi redan i en sån här post-woke-era? För jag orkar inte med wokeness, så nu har vi gått förbi. Men så handlar det också jättemycket om bokbranschen. Men min första fråga till er är, Anne och Peter, har ni någonsin varit utsatta för mediedrev på sociala medier? Peter, du får börja.
Nej, jag tror jag är alldeles för obetydlig för att folk skulle orka engagera sig i mig. Varken vill jag liksom hylla mig eller sänka mig, men jag kan tänka mig att ni är så mycket bättre på det.
Men vet du vad, jag har en gång läst när alla har hatat dig på Facebook. Det var för att du skriver ju krönikor för Husis.
Jo.
Du skriver något om AI. Vänta, nu minns jag inte vad den handlar om. Pytsytanterna var sura på dig. Eller var det gubbarna? Många var så. Det var något du hade...
Jo, jag visst. Fan, vem bryr sig om vad folk tycker i HBLs kommentarer egentligen?
Jag! Verkar du inte?
Nej, jag vet inte. Men visst, man blir lite ledsen. Det gör lite ont i krönikörshjärtat när någon hatar en. Men samtidigt så, jag vet inte det. Jag skrev också en krönika om hur... Jag tyckte att den här senaste Cybertruck från Tesla såg ut som en leksaksbil. Och att den var helt idiotisk.
Det var
och
den.
Alla jävla Tesla-bros.
Du fick så mycket shit.
Jag fick så mycket shit från dem. De tyckte att det här var ett tekniskt underverk. Elon Musk gåva till mänskligheten. Det bara, hela mitt flöde på TikTok är bara människor som sitter och gråter med sina Cybertrucks. För den är så jävla dålig. Det går sönder hela tiden. Så jag hade rätt. Men faktiskt, oftast på tal om woke, så när man har skrivit, eller när jag skriver en krönika som har någonting åt politiskt korrekta eller så där, bara man är allmänt god, man tänker att det här är väl ingenting kontroversiellt, då blir folk blir så förbannade. Och jag vet inte, det är så mycket höger och kanske vänstermänniskor som de här åt ytterkanterna som ska alltid ventilera sina åsikter. När man själv tycker, jag tycker att jag är ganska fast i mitten, det är väl ingen som, det här är ingenting kontroversiellt, men samtidigt så kan det vara så att man som skribent eller som människa är fast i sina politiska övertygelser medan samhället rör sig i en annan riktning, och jag som kanske uppfattar mig själv som mitten är inte längre i mitten därför att samhället har glidit de senaste åren mycket mer åt högerextremt håll. Men det här är ju en digression. Du hade en fråga om mediedrev.
Ja, men jag fick ju mitt svar. Men Anna, har du blivit utsatt för mediedrev?
Nej, jag tänker att sådana kommentarer av folk som tycker annorlunda, det är ganska långt ifrån drev, tänker jag.
Ja.
Jo.
Kia, du har ju, kan man säga att du har varit med om ett drev?
Jag har varit med om ett mediedrev.
Så då kan jag tänka att det var ganska speciellt. Vill du att läsa den här boken också?
Jag kände faktiskt jättemycket igen, men det är så att June i den här boken blir sen utsatt för ett mediedrev där hon blir anklagad för, bland annat för att vara en rasist och för att plagiera och så vidare. Och det där, mekanismerna hur hon fungerar hemma när hon inte kan sluta titta, så kände jag jättemycket igen mig. Jag fick nästan sån här PTSD av att läsa det. Och jag undrar om jag inte också tyckte att det var lite skönt att läsa att någon annan blir utsatt för och beter sig på samma sätt. Jag tror att alla beter sig väl kanske lika. Alltså, det enda som hjälpte typ var att jag gav min telefon till Anne och sen liksom får jag under vattnet och var där jättelänge. Då var jag liksom trygg. Men annars så, man gör inte annat än försöka titta hur mycket alla hatar en. Nu går jag vidare. Yellowface då? Vad betyder det? Är det ett ord ni använder ofta?
Nej, men jag tänker genast på blackface.
Jep. Det är exakt så. Alltså, det är ju ett nidord, helt som blackface. När en icke-asiatisk, oftast vit person iscensätter en stereotyp representation av en asiat. Då säger man yellowface. Correct me if I'm wrong, men jag tycker faktiskt att vi i Finland, kanske hela Norden, lever i en sån här dödvinkel, en märklig dödvinkel liksom när det gäller asiatisk rasism. Jag märker den inte riktigt.
Är det inte så att man bara brukar säga att mycket av den asiatiska rasismen är så kallad positiv? Att man säger att någon viss folkgrupp är jätteduktig på matematik eller de är hemskt driftiga och startar företag och så vidare.
Ja,
att det ska vara liksom... Sen så kanske yellowface också är lite för mycket dra alla i Asien över en kam. För det är ju skillnad på olika delar av Asien också.
Men alltså, i den här boken så är June otroligt rasistisk nog. Alltså att man lite baxnar, tycker jag, över rasismen. Eller så här, den smyger på en hela tiden. Så här kan man ju inte tänka. Eller så här kan man inte säga. Kommer jag på mig själv att tänka flera gånger medan jag läser? Den är liksom, hela boken med titeln och omslaget är konstruerad för att göra oss som läsare jätteobekväma, än att den heter liksom Yellowface. Och det är skrivet med versaler. Och sen, nu visar jag upp den här boken här att Anne som har sett den, men jag försöker förklara att dig också Peter, alltså att säga Yellowface är ju rasistiskt, så när jag hela tiden nu säger det här så säger jag ju egentligen då ett nidord. Och det här omslaget så pryds av så här rasistiskt stereotypt tecknade sneda ögon mot en helt granngul bakgrund. Hon försöker nå.
Den är äcklig den där boken. Alltså utseende är äckligt. Och det känns...
Alltså lite pinsamt att ha med den i metron. Så. Och sen att hon skriver att hon heter June och sen har hon ändrat sitt namn till Juniper Song. För att man vill att det ska vara så här. Man vill inte, man ska inte riktigt veta att är hon kanske, alltså, ska, varifrån kommer hennes mamma egentligen? Ni vet så här, det får man ju inte fråga heller. Man får aldrig fråga ju någon annan så här, varifrån är du då? Bara för att den är brun eller för att den har asiatiskt påbrå och så vidare.
Nå, vi lever... jag gör det alltid.
Ja, du gör det alltid. Du bara, gör och vems allt. Pappa är...
varifrån någon säger att jag kommer från Linköping så säger du, ja men varifrån kommer du egentligen?
Du är ju brun.
Ja, du är brun ju.
Brukar du svara sån du?
Va?
Är du sån? Ja, men, är det du som är den?
Nej, men när jag sitter i en taxi och mannen har ett stort skägg och liksom en bönrad som hänger upp och ser det liksom koranmusik i radion, då blir jag ju nyfiken.
Och då frågar du?
Då frågar jag, var kommer du ifrån? Ja. Och då säger han, jag kommer från Lidköping. Så säger nej, nej, nej.
Nej, det gör du inte.
Nej.
Och brukar du säga någonting på arabiska?
Jo, det brukar jag ibland säga någonting. Alltså, men det bara avslöjar mig. Det finns någonting som heter liksom köksfranska. Jag kanske har taxiarabiska.
Det där kan jag förstå, för du kanske luskar efter om de kommer från samma gata i Damaskus.
Eller hur?
Men vad den här boken vill säga är ju, vad den egentligen vill fråga är, vem har egentligen rätt till en viss historia? Det här handlar alltså om tolkningsföreträde. Och nu tänker jag att vi tar det här ur huvudpersonens perspektiv, alltså Junes perspektiv. För onekligen känns det som att vem som blir den storsäljande superstjärna inom bokbranschen är rätt godtyckligt. Det vill säga, det handlar om att alla som räknas bestämmer sig för en viss titel. Och sen är det ju också så att förlaget bestämmer vem som ska bli nästa superstjärna och med vilken titel. Och i vår tid av så här sann ängslighet och vokeism så handlar det ju i sin tur om vad som säljer. Och vad säljer just nu? Jo, det är mångfald som säljer. Och det är faktiskt allt. Det gömmer sig ingen mer bakom det som petitesser än att man måste vara autentisk eller besitta erfarenhet.
Ja, så jag tänkte spontant när du berättade historien om den här Yellowface... Det finns ju en film också på en komedi som heter American Fiction. Jag vet inte var den streamar just nu. Kanske på Amazon.
Jag har sett den.
Ja, och den har lite grann liksom
jo,
pendang.
Det är sant.
Han är en välläst amerikan som är professor eller något. På något professorsnivå. Litteraturvetare på något sätt och lite halvsnobbig. Och alla hans superintellektuella och jättetorra böcker blir ratade. Ingen är intresserad av att läsa hans grejer. Men när han skriver en bok på skoj och liksom drar upp alla de här stereotyperna kring hur en svart författare ska vara, så blir han superpoppis. Det är liksom melodramatiska, det är, vad heter det, storylines, och det är pappor som inte finns, och det är våld.
Fängelse!
Han sitter i fängelse. Och våld, och så är det som en slags en prosa som liknar sådär gangsterrapp ungefär. Och då helt plötsligt så skickar han in den med en pseudonym, då blir alla jätte... Och sen blir han tvungen också att låtsas vara den här personen som han har uppfunnit då, den här gangstertypen.
Det var roligt!
Den är alltså faktiskt jättebra, den här filmen. Det är som att autenticitetshetsen gör oss till rasister på något sätt. Att vi ska vara så autentiska hela tiden.
Han blir sin egen rasist, alltså. Han måste spela sin egen stereotyp.
Säg på nytt, vad heter den?
Den heter American Fiction, heter den. Ja.
Men okej, i boken Yellowface då, så i takt med att man kommer närmare slutet så visade det sig då givetvis att Tina också lånar och stal. Och det där som är riktig författare så samlar hon på andras berättelser som en skata. För att sen helt cyniskt använda dem i sina texter. Och framgången lät ju faktiskt inte vänta på sig. En av hennes första succéer inom bokvärlden visade sig vara en våldtäktshistoria. Men den här våldtäktserfarenheten är någonting som June har upplevt, och hon har berättat det i förtroende att Tina under studietiden, och det där, då tar Tina den här Junes våldtäktstrauma och skriver en text som hon vinner en massa priser för. Alltså, och då blir ju June sur. Men att låna andras erfarenheter och förvandla dem till fiktion, är det konst eller stöld? Det här är ett helt annat ämne. Men det är så intressant, jag skulle kunna prata om det här i timmar. Men det där, ja. För ett verk är väl, det är väl intertext? Och lånade erfarenheter, eller?
Mitt svar, så det här säger jag alltid, det är det att konsten måste få vara fri.
Vad säger Peter?
Jag tror att du och jag har suttit och snackat om det här i radion någon gång tidigare. om en film. Vi pratade om kulturell appropriering, om de här cord braids, och så pratade vi om en finlandssvensk författare som hade skrivit en bok om det var Kamerun men aldrig varit i landet.
Sara Rasai.
Ja. Just det, så var det. Ja. Men det, jag vet inte, jag tycker en evighetslång diskussion där, jag skulle säga att det spelar ingen roll vad man har för er bakgrund egentligen, om boken håller textmässigt och intressemässigt, men det kanske är en fördel för boken om man har de erfarenheter.
Det som jag tycker att det blir så intressant är att det är klart att alla borde väl få skriva vad de vill. Alltså som du säger, Anne, konsten är fri. Men den här Rebecca F. Kuang, hon har ställt upp på jättemycket intervjuer och jag har lyssnat på alla. Nej, men hon är så vältalig. Det är, alltså också, det är som att lyssna på en bok, att lyssna på henne. Och det där, hon säger att hon lider av något som kallas för Highlander syndrome. Och det är alltså en konstig dynamik som skapas av tokenisering. Alltså, ni vet det här, I'm the only Asian in this room. Eller, I'm the only black person in this room. Eller, som i... Nej, men jag ska inte ta Little Britain. I'm the only gay in this village. Så hon säger i en intervju med Bastol att om jag inte är den enda asiatiska amerikanen i rummet, den här speciella och unika, utan det finns många, då upplever jag att de andra är ett hot mot mig och att det är liksom Highlander syndrom. Alltså att det finns en beräknad mängd personer som kan ta sig igenom ett sånt här mångfaldsfönster, och när det är stängt så är det över. Hoppas du har en med. Och Kuang menar att det är ett konstruerat knapphetstänkande, och det är ett symptom på alla typer av uteslutningsfördomar. Jag kan förklara det här lite tydligare. Alltså, i en intervju med Rolling Stones till exempel så säger hon att hon har tröttnat på att vara en etnograf. Hon vill inte fungera som en kulturell reseguide. Hela intervjun i Rolling Stones heter I'm not your cultural tour guide. Och det hon säger är att hon liksom kan inte vara Wikipedia-sidan om kinesisk-amerikansk historia. Hon vill vara en berättare och hon vill bli läst på grund av att hon är så bra på att berätta historier. Okej. Okay. Men om man funderar då som så att varje författare har rätt att fantisera och inte bara skriva utifrån sin egen erfarenhet. Så bara för att man kommer då från ett visst ursprung så ska man ju inte tvingas in i just det facket. Och att det är sådär att nu måste du skriva bara om det här. Att alltid tvingas återupprepa den erfarenheten och också tvingas faktiskt kapitalisera på den erfarenheten. Det blir en sorts rasism eftersom det blir som att det är det enda man förväntas skriva om. Och det här säger Kuang liksom att är det här stora problemet. Alltså, och därför blir det också problematiskt att en vit majoritets kvinnlig författare i det här fallet ska inte skriva de här historierna. Eller ska hon? Och det här är ju också jättetydligt i den här boken att det här är en diskussion kring det. Man måste komma ihåg att det är samtidigt en sån här medveten kritik i den litterära världen. Det finns typ bara en författare av varje minoritet som tillåts bli stor varje år. Och det är just de krafterna som skapar begränsningar för människors förståelse av sig själva. Och sen också vad man uppfattar att man får skriva om. Så den här Yellowface-boken är en kritik av de här mekanismerna som gör att vi är tillåtna att endast fokusera på en person. Alltså de här mekanismerna driver positionerna fram till att vara de enda gångbara i den här ekonomin. Så Yellowface blir liksom, men faktiskt en så superintressant spegel för vår samtid eftersom den ger en känga till identitetspolitikens baksida. För vem vinner i slaget om vem som får skriva vad? Är det nu då den här marginaliserade författaren? Eller är det den vita förminskade kvinnan? Nej, för i sista hand så är ju de enda vinnarna bokförlagen.
Jag funderar på att vad är det som gör att vissa människor är bra på allt som moderna Leonardo da Vinci. Och Kia, du har ju varit tävlingssimmare och du pratar flytande många språk och du är kvick och social och du skriver som om tangentbordet skulle vara din älskare.
Synd bara att jag är så ful.
Och du kan ro.
Och Peter, och du målar och sjunger och spelar och skriver och pratar och håller igång. Är ni?
Och dansar.
Och dansar. Är ni universalbegåvningar?
Nej, hej!
Universal, vad heter obegåvade kanske? Det är väl det. Orädd, ja.
Ja, vi kan ingenting.
Precis, ja. Det är talangen.
Definitionen nu av vad som är universalbegåvning, alltså det varierar lite. Vissa menar att man måste vara exceptionellt bra på två ämnen, andra säger tre. Och sen diskuterar man att hur vitt skilda ska de här ämnena vara. Jag började fundera på det här när jag fick en bok i handen som heter The Book of Elsewhere. Och jag tog den i handen bara för att det stod Keanu Reeves på pärmen. Sen var det så att han har skrivit den här boken tillsammans med en författare som heter China Mieville, som är helt känd men som jag inte skulle ha någonsin hört om inte skulle ha sett, att jag skulle ha sett Keanu Reeves namn. Och den här boken är en fortsättning på ett universum som Keanu Reeves redan tidigare har skapat i formen av tecknade serier som handlar om en man som inte kan dö. Och det är hans problem att han aldrig kan dö. Och den här serien heter BRZRKR, alltså Berserker. Och han fortsätter då i Book of Elsewhere. Och det här är inte det enda som Keanu Reeves har gjort. Han har i 4 decennier så hållit sig ganska högt på toppen av Hollywoods stora hylla, berg. Det börjar med Bill och Ted's Excellent Adventures och så får det till Point Break och Neo i Matrix och John Wick. Och han har spelat enormt många roller. Har ni någon favorit Keanu Reeves-roll?
Jag tycker han själv, när han faktiskt, hans bästa roll när han är sig själv på olika talkshow. Han verkar vara en sån jävla sympisk kille på riktigt alltså, om ni har sett honom.
Jo, jag håller så med. Han lär ska göra goda saker i det fördolda hela tiden.
Alltså min väl största kontakt med Keanu Reeves är att han har en flickvän eller fru som är lika gammal som han själv. Och det här är helt chockerande i Hollywood. För att alla andra är väl ihop med några 22-åringar.
Och förutom att han då skådespelar, beroende på vad man tycker, så han drar in mycket pengar med de här rollerna hur som helst. Och sen vid sidan om så skriver han, ja, nej, ännu om filmerna, så han lär sig alltid. Om han ska rida i en film så lär han sig rida till sådär mästerlig nivå. Han gör sina stunts själv, han kör bilarna, han gör stunterna själv.
Alltså som Tom Cruise?
Sen så det där lär han sig alla kampsporter och han är alltså sportig. Han höll på att bli så här proffs ishockeyspelare men sen skadade han sig. Och så heter det alltid. Yeah. Men jag tror på det här. Och sen så skriver han dikter och regisserar och producerar och gör musik. Han har länge varit basist i ett band som heter Dogstar.
Men var de bra?
Nej, det var inte min musiksmak, men jag tror att han kan spela bas. Jag är inte heller så där bra att jag själv skulle veta att är han en bra basist eller en dålig. Men alltså mycket talanger i en och samma kropp. Och sen vi kan ta ett annat lite modernare exempel. Donald Glover. Många känner kanske till honom som Childish Gambino.
Ja.
Och det där, han bestämde nu, berättade i sommar att han ska sluta som Childish Gambino. Att han har så mycket annat som han vill hålla på. Och han sa att det där framgång, det var ju liksom, han var extremt framgångsrik som Childish Gambino. Men han är också komiker, skådespelare, manusförfattare och han har producerat skådespelare bland annat tv-serien Atlanta. Och sen har han varit med i Girls och allt möjligt. Och sen ett tredje exempel ännu på så här multibegåvning. Hollywood-skådespelaren Hedy Lamarr. Det här är inte helt färskt. Hennes största roll var kanske 1948 i Simpson and Delilah. Och hon var en underskön skådespelare, men hon var också en uppfinnare. Under andra världskriget så arbetade hon på att effektivisera aerodynamiken på flygplan. Inte kanske så imponerande, men tillsammans med en av sina pojkvänner så hittade hon på ett sätt att försvåra spårningen av radiostyrda torpeder. Också viktigt under andra världskriget. Den här bandspridningstekniken som hon var med att skapa, så den ligger till grund för all trådlös teknik idag. Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
Wow!
Så allt det att vi är nu beroende av mobiltelefoner och sitter här och klickar frenetiskt på TikTok fram och tillbaka, så det kan jag tacka Hedy Lamarr för. Så jag funderar på att varför gör då vissa människor allt och dessutom ganska bra? Och jag har 3 teorier och ni får sen säga vad ni tror. Mm. Vilken av de här är det som gäller? En teori är att det handlar om halo-effekten. Nämligen att en positiv egenskap strittar över på andra egenskaper. Exempelvis idag så uppskattar man jättemycket social färdighet. Så pass mycket att ifall någon människa är riktigt så här smooth och bra på att ta folk, så kan han eller hon få löneförhöjning efter löneförhöjning och bättre jobb oberoende av kompetens. Känner ni igen er?
Nej. Men jag hade där lyssnat på en podd om halo-effekten och där talar man om någon sån här undersökningar som visar att om man är snygg så, så får man lättare anställningar. Så här. Alltså det blir jag lite sur på.
Ja, det finns flera stora undersökningar som visar det att folk med fördelaktigt utseende så tror man ofta att de är också mer kompetenta. Och jag blev, när jag hörde det här så blev jag så ledsen. Jag tycker att det är nu så höjden av orättvishet.
Nej, men det är ungefär det mest orättvisa, för man kan ju inte göra något att man är ful.
Exakt.
Inte samma också om man är lång.
Ja, och lång hade samma. Jag läste en sån undersökning också, att för du lång så fick du också. Du kanske aldrig blev uppbjuden när man skulle trycka dig när du gick i högstadiet, men du har fått alla jobben. Och det kan jag väl tycka att är ganska orättvist också eftersom jag är kort.
Alltså, men det här är så otroligt fräckt. Och för att göra det ännu värre så finns det också en motsats till halo-effekten som heter horn-effekten. Eller horn-effekten, förlåt, det kommer från de här djävulshornerna. Och det är det att om du ser ut som bergetrollen själv så kommer det att göra att du inte får de där jobben du vill ha och lönen sänks. Alltså två människor, en snygg och ett bergetroll. Så kommer man se ganska konkreta skillnader i hur mycket lön de får.
Jag hörde om en forskning där man hade plastikkirurgi opererat vissa fångar.
Ja, Kia.
Och när man, och när man släppte ut dem så det där fick de liksom. För man kan ju inte bort deras problem med att begå brott. Men de fick ett kortare straff. Ju snyggare, desto kortare straff. Alltså, jag blir så arg. Men jag tänker också här, borde man bara erbjuda alla fånga plastikkirurgi? Också om du vill hålla ditt jobb, men fan operera dig. Laga dig lite snyggare.
No, den andra teorin är att ju mera olika saker man gör, desto bättre blir man på att göra flera olika saker. Att kunskapen på ett område gör att kunskapen ökar inom ett annat område. Jag läser en bok om multibegåvade personer. Den heter The Polymath och den är skriven av Vakas Ahmed år 2018. Och han skriver att det är myt att man måste koncentrera sig på en sak eller ett ämne för att bli världsbäst. Att det att du istället hoppar mellan olika branscher, nå inte hoppar för mycket, men hoppar mellan olika branscher och nischer, så det föder kreativitet och nytänkande, att du tar med dig till den nya nischen. Så det här med att pendla mellan olika discipliner kan leda till korsbefruktningar som gör att det kommer nya uppfinningar och sånt, för du har ett annat sätt att tänka. Ja, vet du hur det är att lösa riktigt svåra? Du har spetskompetens inom ett ämne och har lärt dig att lösa svåra problem där, så kan du ta det över till något annat ämne, till exempel. Tredje teorin är att om man är jättekänd och väldigt uppburen så kanske man också blir lite uppblåst och börjar själv tro att man är bra på allt. Och om man själv tror att man är bra på allt så kanske man gärna tar sig an allt möjligt. Och om man är jätterik också så kanske man bara har ja-sägare runt omkring sig. Så att om man då är Brad Pitt och så börjar man klotta och bottra lite med färg och modellera, så kanske ingen säger eller kritiserar det, utan alla säger bara att ja, det är fint, och mitt i allt står man där och ställer ut sina kortverk.
Ja, och någon har betalat. Mm.
Så det här är mina tre teorier. Så min fråga är, finns det riktiga universalbegåvningar eller finns det bara framgångsrika och snygga människor som får göra precis vad de vill?
Ah, så svårt. Jag måste säga ändå att medan du pratar så tänkte jag att det spelar ju jättestor roll en sån här uppbackning. Det vill säga, när jag är hemma, alltså jag är jättebra på att säga så här, du är så bra, säger jag till mitt barn. Du är så duktig på att räkna. Vet du, han kan inte räkna 1+1. Jag bara, wow! Du är nog ändå jätteduktig på det här. Men liksom att ju mera sån där ryggrad du får där hemma och ju mera liksom dina föräldrar, din förälder som det är i vårt fall, är positivt till ditt kunnande, så fast det är riktigt shit, så tror jag att det där är faktiskt A och O. Alltså att du som barn har du blivit sedd och du har blivit omtyckt. Nej, men det som här är gud, när du och jag går in i den här, Anna, i den här studion, nu kan jag inte tala för Peter, för jag känner dig inte så bra. Nej, jag känner dig jättebra. Kanske det är för dig också så här. Alltså att jag kan ha gjort världens största research. Jag kan vara otroligt säker på mitt ämne. Men om inte Anne och jag säger alltid till varandra förra gången, det här kommer att gå bra, du är jättebra, ditt ämne är jättebra. Vits, det här är spännande.
Oberoende om vi tycker det eller inte.
Ja, oftast tycker vi inte om varandra. Nej. Men så då gör det att jag hela tiden tänker på det. Och det ger en sån här extra extra kick bara. Att, jag tänker att ingen annan kanske tycker om det här, men Anne tycker om det här. Och fast jag vet att det bara är konstruerat så hjälper det.
Du sa det där med universalgeni, att man, du sa att man kan vara lite bra på allt, men det riktiga universalgeniet finns ju inte längre idag. Det finns ju ingen möjlighet att vara expert på både arkitektur, medicin och konst samtidigt. Ämnena har blivit så mycket mer fördjupade och försvårade. Det är vad jag tänker på. Men jag tänker också att jag är mycket mer krass. Det här med att man får uppmuntran så. Jag tror det är mycket mer genetiskt. Jag minns när jag gick på gymnasiet, så gick jag på den svåraste kursen som fanns då, var naturvetenskap. Och man kan tänka sig att de som söker till natur, de är blivande doktorer och så vidare. Det här är nördar och så. Men vår klass var även bäst på idrott. Var mest tränade. Vi var också duktiga på att rita och måla. De spelade musik, alltihopa. Så det är på något sätt genetiskt, tror jag. Att man, har man den här läggningen och har man den begåvningen, så har man också ett brett intresse för olika saker. Plus att man då har stöd hemifrån. Visst, det är viktigt, men det är inte, det är mycket mer krass där, tror jag. Och de som saknar begåvning i ett ämne brukar ofta sakna begåvning i alla ämnen. Är jag hemsk som säger det?
Min summering av det hela är det att med brist på självkritik så kommer man väldigt långt.
Nu blir det Blake Lively. Blir det?
Ja, precis. Jag ska snacka lite om kontroversen kring skådespelerskan Blake Lively, som har hamnat i onåd hos fansen efter att ha marknadsfört sin nya film som handlar om våld i nära relationer på ett helt tondövt sätt. Har ni någon relation till Blake Lively? Jag har inte det. Eller jag hade det inte i alla fall innan jag sprang på det här, naturligtvis på TikTok.
Ja, jag har sett henne i Gossip Girl, inte har jag sett hela serien, och så har jag alltid tänkt att så där skulle man kunna se ut, att det skulle vara trevligt.
Ja.
Hon har så fint hår!
Hon har fint hår, och hon är väl också för detta fotomodell. Spelar inte hon en ganska elak typ i Gossip Girl?
Jo.
Lite mean girl, den så kallade mean girl.
Jag vet att hon är ihop med någon annan kändis.
Jo, hon är med ihop med Ryan Reynolds. I alla fall, hon har varit tillsammans, hon har varit med i Gossip Girl, Simple Favor, och i superhjältefilmen då, The Green Lantern. Och det var i Green Lantern som hon också mötte sin nuvarande make, Ryan Reynolds, som på den tiden tror jag var gift med Scarlett
Johansson.
Och det, ja, det
alltså, förlåt, men
ryktas att de kanske, Ryan och Blake kanske kuckelurade under äktenskapet.
Är han så snygg att han får ha sådär snygga bröder?
Han är rolig.
Han
anses som väldigt vacker. Jag vet inte. Jag
då har de inte frågat mig.
Jag lägger inga värderingar här.
Men nej, det gör jag.
Han är super mega kändis. Han är precis just nu hetast i Hollywood med Deadpool och Wolverine, och han har också gjort den här fotbollsdokumentären Wrexham, där han och en annan Hollywood-skådis satsar massa pengar på ett brittiskt C-fotbollslag, så att säga. Och tillsammans så är det Ryan och Blake, ett klassiskt exempel då på Hollywood power couple. När deras två senaste filmer nu gick upp samtidigt i sommar i biograferna, så var de första stjärnorna på över 50 år som var gifta som också toppade topplistorna. Och Ryan Reynolds är känd också för att han har en massa egna produkter och side hustles. Han sålde sitt ginföretag, de heter American Aviation, för närmare 120 miljoner euro. Så han är superrik, och han driver olika, och hon samtidigt driver en massa olika företag som säljer sprit och hårvårdsprodukter bland annat. Så det är ju liksom både att de är kändisar, men de är också otroliga entreprenörer. Samtidigt, och det är kanske så som den moderna Hollywood kändisen är idag. Så långt ingenting nytt när det kommer till Hollywood, och det handlar ju ofta om att både att sälja prylar, men också sälja sig själva och sitt kändisskap. Men dock kan man ju se att det här börjar komma sprickor i fasaden som visar att folk har tröttnat på de här ytliga typen av, eller på den här glättiga ytan åtminstone, att man vill veta mer. Vem är de här personerna egentligen? Och kontroversen då kring Blake Lively visar också att vad som händer när man i sitt huvud ser en film som en produkt man ska sälja, precis som en hårvårdsprodukt, när det egentligen är ett konstverk eller att den behandlar ett svårare ämne. som den här filmen It Ends With Us faktiskt gör. Som, det tar upp teman som mäns våld mot kvinnor och hur lätt det hamnar i destruktiva förhållanden. Och skandalen i det här fallet då är ju att folk har reagerat på Blake Lively. Att hon på de här säljturnén, eller vad ska man säga, PR-intervjuerna som hon har gett kring filmen, så har hon ju fortsatt att vara så där allmänt bubblig och glad och glättig, samtidigt som man då pratar om mäns våld mot kvinnor. Och när hon har fått fråga då till exempel att vad, om man ser den här filmen och känner igen sig, vad ska man göra för någonting? Vad ska man tänka på och sådär? Och då har Blake Lively skäms att svara, vadå? Vill ni att jag ska hjälpa? Vill ni ha mitt telefonnummer? Vill ni ha min hemadress? Vill ni ha min platslokalisering så fansen kan komma fram till mig, eller vadå?
Usch, jag har sett den där intervjun när hon säger sådär. Det är så fräckt och så osmakligt, och jag tycker synd om alla i det där rummet när hon gör sådär.
Ja, det, man ser de andra personerna bredvid där bara liksom vrider sig som maskar. Hon har också sådär, när hon frågat vad hon hoppas med den här filmen, så hoppas jag hoppas att ni ska grab your friends and wear your florals då, med anspelningen på att huvudpersonen i filmen Lily Bloom är florist. Och under de här intervjun har hon också hela tiden försökt att sälja sin senaste hårvårdsprodukt och sitt alkoholmärke som heter Betty Bass. Och då bland annat på, jag tror på Instagram, rekommenderar drinkar med Lily Bloom-tema.
Nej men, aj, så kan man dricka och slåss i fyllan.
Ja, precis. Och den här glättiga och skämsamma inställningen då är ju i strikt kontrast med hur regissören Justin Baldoni, som också tror jag spelar huvudrollen.
Jo.
Han har då, i de intervjuer som han ger, för de ger inte intervjuer tillsammans, det verkar finnas någon schism de emellan sedan tidigare, att de inte riktigt gillar varandra. När han får frågor om att om han är glad av succén med den här filmen, så säger han att ja, vi får inte glömma att det ändå handlar om utsatta kvinnor, och jag hoppas att någon som ser den här filmen ska ta mod till sig och lämna sin våldsamma partner.
Måste hon vara så trevlig?
Nej, hon måste inte vara så trevlig. Men jag tror också att det som är det tondöva, hon och hennes man Ryan Reynolds, som är känd för, han är ju komiker på ett sätt, förutom att vara sexsymbol mot alla odds då, som ni tycker. Så de har haft en sån här bantering sinsemellan, att de alltid är fräcka, snabba repliken och roliga när de ger intervjuer. Och jag tror hon har bara fortsatt, och det här krängandet också med att sälja sina produkter, fast hon och så har man helt bortsett från att det här är en film som tar upp allvarliga teman. Det är människor med väldigt traumatiska upplevelser som kanske går och ser den här filmen eller får inspiration och allt uppe. Det finns en viktig poäng i det hela.
Men kan man inte tänka så här att den här Blake Lively verkligen inte har en halo-effekt? Liksom att hon är ju inte... För jag kan nog säga att jag känner ganska många snygga människor som verkligen inte är trevliga. De vill man inte ha något att göra med. Att är hon inte bara en sån här snygg och fittig? För jag måste säga, jag har ju lyssnat, eftersom jag är den där duktiga skoflickan, så idag på morgonen har jag lyssnat på Peres Hiltons podcast. Det här är en podcast jag typ aldrig annars skulle lyssna på, men han är ju cool. Han är så elak. Han hatar Blake Lively. Men han berättar om två feuds med den här Justin Baldoni. Och den ena är alltså, eller ska du komma till det?
Nej, jag ska inte komma till mig. Man ska kanske tillägga att den här Justin Baldoni också ser ut som en supermodell, men då en man. Han är gift med en svensk kvinna, tror jag.
Ja, just det. Men i varje fall, alltså att en av de här fjurarna de hade haft med den inspelningen var att när han ska lyfta henne så hade han frågat hur mycket hon väger, för att han har något problem med sin lower back. Och då hade hon blivit jättesur när hon hade hört att liksom, för man får ju verkligen inte fråga en kvinnas vikt. Och sen det andra, så har hon ju alltså, hon säger att när de har tysts i en scen i den här filmen, så har han tysts lite för länge. Alltså att hon har känt det som ett övergrepp. Det här alltså skratta den här Peres Hilton åt så mycket att jag till slut måste stänga av. Nej, min telefon gick sönder för han skrattade så mycket där. Men liksom, och därför har de inte synats tillsammans i den här marknadsföringen av den här filmen, därför att de hatar varandra. Men jag vet inte, det här är alltså ju nu, så jag säger, skvallar. Så jag tycker ganska intressant skvallar. Jag tycker, kan vi inte vila lite i den här, det här med att någon frågar hur tung är du? Jag vet inte, jag orkar lyfta dig. Hon hade just fött sitt, det där, hennes och den där Ryans, eller vad nu hette, så deras fjärde barn. Nu kan jag förstå mig lite känslig.
Hon såg lite fladdrig ut.
Ja, och, alltså, jag menar, för att om man nu är jättelätt, så frågar, liksom liten och lätt, så som flickor, så som kvinnor, förlåt, ska vara. Så då frågar man ju inte hur mycket vägar den här kvinnan att ska orka lyfta henne.
Jag tycker som karl får man göra sitt bästa, så får man liksom ramla ihop i en liten hög.
Eller va? Det tycker jag. Det är rätt generation för det här, för det snacket.
Ja, man får ta den korsbandsskadan helt enkelt.
Alltså va? Jag är uppvuxen med det.
Att rädda sin motspelerskas ego.
Bra. För att tidigare när jag var ung på det 1700-talet, så var det så att män kunde komma och lyfta en, och så kunde han skrika att man var tjock.
Jag slänga. Nej, då, först så fick jag hjärtattack och slängde de män i kön.
Fläskes!
Men jag tycker på riktigt alltså att det enda Blake Lively håller på med här, och den där, vad heter han nu? Justin Baldoni. Det är otroligt skicklig marknadsföring av en film som jag aldrig ens skulle orka. Jag skulle inte ens orka tänka på Blake Lively om inte det skulle vara för de här kontroverserna kring den här.
Jo, och det har scenen, ju också spekulerats kring det här, om det är ett marknadsföringstrick.
Ja,
PR-trick. Men jag tror inte det. Jag tror inte de har den formen. Ryan Reynolds har den formen av genialitet, men jag tror inte de har det.
Jag vet inte om jag ska tro på det. För i varje fall har de fått mig lurade. För jag är direkt nu och kollar, när ska den här It Ends With Us komma på bion? Och oj, Anne, ska vi gå och se på den? Han är den kommit. Ska man läsa boken? Har du läst boken?
Det är ju det också. Vem är det som egentligen är mest ärlig? Det är det jag funderar på. Det kanske väl det som är analysen, en del av analysen av det här spontana tanken. Är det Blake Lively som försöker kräma allt och alla och sig själv? Är helt ton där. Är det den här Justin Baldoni som går från intervju till intervju och sitter där med någon fuktiga ögon och pratar om våld i nära lektioner?
Förlåt, jag skrattar med det. Okej.
Okay, ja, och säga att det är alla kvinnor, det är ni som är hjältar, ni som har blivit slagna. Och så vidare. Vem är det som egentligen är falsk och vem som är ärlig i den här situationen? Jag vet inte. Det kanske är så att Blake Lively helt enkelt visar sitt rätta jag och Hollywoods rätta jag, och den här Baldoni är den stora, stora uppblåsta ballongen. Det är precis som du säger, det kanske är en andra klassens bok som blev en tredje klassens film, som blev en fjärde klassens skandal. Det är väl inte det som är det. Det här är ju inte någon jätteskandal egentligen. Att man ser en otrevlig Hollywoodstjärna, det är ju inte, det är inte någonting nytt under solen, så att säga. Men jag tror att varför Blake Lively-grejen, inte bara att hon är kvinna och hon är snygg och så vidare, att det finns en viss hämndlystnad här, det är också att man är trött på Hollywood. Folk är trötta på Hollywood. De stora megafilmerna med superstjärnor och de stora Hollywoodbolagen som otroligt sällan visar upp den vardag som många amerikaner lever med opioid-epidemin, växande sociala klyftor och fattigdom, ökande problem med mental hälsa. Vad mer är liksom Trump, polariserat samhälle som, där politiken splittrar familjer. Folk dör på gatorna. Har ni sett de här TikTok-videorna? De visar vanliga gator i amerikanska städer. Det är hemlösa i kilometer som bor på gatan. Det är fruktansvärt. Och man är trött på Hollywood som bara kör sådär, filmer som bygger på något bordsspel. Eller dockor. Eller okej, nu kanske Barbie hade en viss djup i sig. Men det är superhjältar. Ena efter det andra, och det finns ingenting som på något sätt representerar eller skildrar hur folk lever. Och sen dessutom så är man trött också på det här PR-maskineriet, Ryan Reynolds, hans liksom lite spefulla leende och hans perfekta 5 o'clock shade skägg som man har hela tiden. Man är trött på det. Man kanske vill veta hur är människor egentligen. Och när Blake Lively nu blottar sig själv och visar upp att hon är helt tondöv och, eller
elak,
ja, lite bitchy, så får man en chans att bita tillbaka. Det finns också på TikTok och säkert också på YouTube att det är folk som ger sig fan på att gräva i kändisarnas förflutna. Det är inte bara vad heter han? Heter han Kevin Spacey som med sexuella övergrepp och så vidare. Det är inte bara kändisar som han som, eller jag vet han Weinstein, vad heter han?
Harvey Weinstein.
Ja, Harvey Weinstein till exempel, som har avslöjat, som också fått fängelsestraff och så vidare. Det är inte bara dem. Nu går man igenom varenda kändis. Hallå, här är jag på TikTok. Men nu, idag ska vi gå igenom nästa kändis. Och har han någonting, någon icke rent mjöl i påsen, så går de igenom och så vill man liksom avslöja dem. Hur de är i verkligheten, deras sanna personer bortom där, bortom vad som försöker säljas in då. Men det har också kommit, och det här är ju någonting som har kommit efter man andra personer har avslöjat, som inte kanske handlar om sexuella övergrepp, men att bara att de är jävligt nasty, otrevliga, som Ellen DeGeneres till exempel, som var hela USAs mysprat show, vad heter det, talk show host, och hon avslöjas då som en
väldigt obehaglig, ja.
Obehaglig chef i en toxisk arbetsmiljö, allegedly, jag vet inte, men det var det som var riktigt i alla fall.
Alltså Peter, jag gillar din analys. Jag tror att du har någonting. Man vill ha det autentiska.
Man vill ha det autentiska kanske. Men det är också det att folk sitter på TikTok nu längre än man sitter på Hollywood. Hollywood är ett enormt problem. Har ni följt någonting där? Alla de som är manusförfattare, scenografiarbetare, de som gör kläderna, de som är skådespelare. Ingen har jobb i Hollywood. Hela den här bubblan med tv-serier och så vidare har spruckit. Och det finns inga pengar längre. Hollywood satsar på ett fåtal jättelika blockbusters. Bara för att, som man kan säga, nu kommer fjärde Deadpool-filmen. Ja, då går aktiekursen upp. Men om man säger så här, vi ska ge ut 10 stycken mindre filmer här, så är det ingen som är intresserad av det. Så att, och dessutom så kommer alla pengar också vara på andra plattformar än filmer. Folk har slutat titta på film på det sättet. Mm. Och det delvis är det själv, jag vet inte, framkallat, eftersom man inte gör några bra filmer.
Very demure, very mindful.
Jag ska bara avsluta med att säga att Baldoni, Justin Baldoni, det har rapporterats att han har anlitat nu Johnny Depps krishanteringsexpert, och även Ryan Reynolds har gått ut och försvarat sin fru. Och frågan då är, går det att rädda Blake Livelys karriär som skådespelare? Det kommer säkert att gå. Och det kommer inte att sluta med The End of Us, som folk så fyndigt skriver i sina krönikor. Men jag tror att det blir svårt för Blake Lively att bli riktigt folkkär igen. Och sådär. Vem vill köpa hennes hårvårdsprodukter? Eller kanske man kan köpa hennes alkohol, men jag vet inte.
Men viktigaste frågan, hur mycket väger hon?
Jag är ju expert på det. Jag skulle säga att hon väger 60 kilo.
Jag skulle sagt 62.
Det måste,
efter att hon födde barnet.
Förlåt alla män. Man måste orka lyfta 62 kilo. Det är så lite. Det måste man kunna lyfta. Sen får man träna med mig.
Huvudsaken att man inte rör Keanu Reeves. Tack!
Jag vill bara säga att jag som man ibland vill bli lyft då och då.
Jag kan lyfta det. Jag kan lyfta det.
Jag är
lika stark.
Jag tänker lyfta det, men jag tänker tappa det i golvet sen. Peter Alfakir, tack!
Tack!
Och Kia Svetihin, tack för sällskapet.
Tack!
Och jag, Anni Hietanen, säger tack och hej!